Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och hej. Välkomna till avsnitt 268 av Skilsmässopodden.
Ja, jag måste börja med att fråga dig en sak.
Uh-huh.
Du har ju pratat om din livskris och...
Det låter som att din liv, som att den inte finns.
Nej,
jag
den
har
finns
en liten livskris.
Du har en liten livskris och den har nu fått ett uttryck. Eller du har tagit, vad heter det? Mått och steg. och anmält dig till en kurs i filosofi.
Allt det där, du hånar mig.
Nej, jag hånar inte alls. Jag bara undrar, du har anmält dig till en kurs i filosofi.
Ja.
Och säg, vad är detta imorgon. För någonting? Det börjar imorgon?
Ja.
Oh my god, okej. Okay. Mm. Och vad ska du få, vad är det för något?
Nej, men det blir så fånigt. Du tänker så här, hon hade en livskris, nu går hon en kurs, allting är bra. Jag har grubblat över, vilket jag rekommenderar. Det här kommer jag tillbaka till när det gäller mitt råd sen idag.
Ja.
Sista ordet.
Ja.
Men jag har ju gjort en läxa ibland i livet, inte minst när man är liksom det kan röra en skilsmässa, en separation eller när någonting ändras. Och för mig ändras någonting nu, för jag gör det när jag ska fylla jämnt. Jag bara ifrågasätter alltihopa, hur vill jag ha det framöver? Nu har jag i alla fall kommit fram till någonting när jag nu har grubblat, som en liten del. Det kommer hända mycket. Men en liten del är att jag vill ha nya sammanhang. Eftersom med åldern så är allting så jävla likt. Så jag vill nya saker.
Okej,
jag fattar. Och jag vill gå till filosoferna. Nej, och det här kanske är jätteflummigt.
Ja.
För att det heter filosoficafé. Så jag ser så roliga saker framför
mig. Ja, jag ser
mig.
Enormt roliga
ja,
saker
men vi får mig. Se. Ja. Jag tror på det där.
Men vad förväntar du få ut av det? Vad vill du liksom...
Egentligen så förväntar jag mig att få se...
Är det sammanhanget eller är det, just här, skiter du i sammanhanget bara jag får lära mig om filosofi?
Nej, ja, jag vill lära mig lite mer om filosofi.
Ja.
För jag tror att vi lider en brist av det.
Ja.
När vi känner meningslöshet. Alltså där finns lösningen på mycket. Det är jag övertygad om.
Ja.
När man hittar sin egen, om man inte är troende.
Ja.
Så är det där man kan hitta någonting.
Ja.
Tror jag. Men jag vill se nya ansikten. Jag vill se nya människor. Jag vill höra människor säga. Ja, det är samma. Det är inget fel på dem jag har omkring mig. Jag är väldigt förtjust i er allihopa.
Tack.
Men det är ju samma hela tiden. Jag måste få se något nytt.
Ja, nej, men det är bra. Jag tycker det är bra.
Jag vill möta svartklädda människor med slåkhatt.
Jag kan ha svarta kläder och slåkhatt om du vill. Men jag förstår att det inte räcker.
Det kommer inte räcka dig.
Nej, men det är bra.
Mm.
Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om när en i förhållandet, kanske i hemlighet, konsumerar porr. Vilket är vanligt, men också ett väldigt knepigt problem. Jag har också ett förslag på vägen ut ur kriser. Och jag hävdar att det fungerar i väldigt många fall. Vi har ett lyssnarbrev, en kvinna som ställer frågan kring hur man ska göra när ett barn bevittnar att en förälder kränker den andra. Ska man säga ifrån, vilket leder till då att det blir ett bråk, eller vad? Och sen, hur ska man agera? Hur gör man när ens partner blir långvarigt sjuk eller beroende av en av något skäl? Ska man sätta sitt eget liv på paus och uppoffra sig? Eller ska man bryta sig loss? Mm. Vi tar också upp begreppet fear of missing out, som i högsta grad också kan gälla när man har skilt sig.
Mm.
Du, jag har en grej som jag undrar kring över mig själv.
Ja.
Som är lite så här oskönt på sätt och vis. Och om jag nämner det, så du kommer ju känna igen det, men du kanske kan sätta finger på vad är det liksom.
Ja.
Det är lite grann så här, sånt som andra tycker är vackert, tycker jag att jag kanske äcklas lite av. Varför skrattar du?
Okej, okay. Det här blir djup analys. Ja. Säg, vad är det för
något? Vissa ord till exempel.
Ja.
Alltså jag ser att det finns en linje i det, men jag kan inte förstå mig själv riktigt.
Ja.
Sånt då, ord till exempel som jag inte tycker om, är så här, njutning,
ja.
Mår jag lite illa av. Om någon, jag njuter, jag skulle aldrig säga så. Varför gör jag inte det? Och ord som intimitet blir också fel för mig. Till och med ord som sensuell.
Mm. Ja, men, ja, får jag svara? Eller?
Ja, säg något. Ja.
Nej, men jag känner så här, de där orden är liksom... Jag tror att det kan vara ett fenomen i vår ålder, i vår generation. För att de där orden användes på ett lite sådär otäckt sätt i vår tonårsperiod, tror jag, framför allt.
Jaha.
Det blev liksom... jag kommer ihåg...
Jag tycker det är så kladdigt.
Jag håller med, för jag kan också känna samma sak. Även om inte jag liksom äcklas, men det är ord jag nog inte skulle kunna använda.
Nej.
Riktigt. Därför att hela den här... Om det är 70-80-talet. Det blev liksom så här... velorigt. Och då skulle man använda de här orden och säga saker och vara
uttrycksfull. Jag ser
liksom.
Kroppsvätskor. när det blir sådär. Skitsamma, det kanske ligger någonting i det. En annan sak som har hänt de senaste åren. Det är att jag inte vill se kyssar på film. Jag vill inte se sex på film. Då spolar jag förbi om inte du är där. Jag pallar inte se det.
Så jag måste se på det?
Nej, men jag trodde ju... Vadå måste?
Nej, men du spolar förbi när inte jag är med.
Ja, men om jag...
Jag fattar.
Ja.
Ah, ja. Nej, men det förstår jag. Ja. För det kan jag känna också.
Och vad är det då?
Jag vet inte.
Och hur kunde man titta på det förut och tycka att det var något att se? Eller är scenerna mycket längre nu med kyssar? Och...
Jag vet. Jag kan känna att för mig är det så här. Ja, men det där är... Jag tycker inte att... Jag vet vad som ska hända. Jag vet vad som ska hända. Det räcker liksom att ni antyder så vet jag att ni kommer att kyssa.
Ja, precis. Det kanske är det också. Jag blir också lite äcklad av ljuden och sådär.
Ja, absolut. Och sen också att det blir liksom... Jag genomskådar filmmakarna på något sätt.
Ja, det kanske är så.
Lägg av liksom. Så jag fattar ju det där. Och det ger mig ingenting. Det är inte... Det är liksom... Det ger mig absolut ingenting.
Nej, det är inte så att man blir upphetsad av det. Det är snarare tvärtom.
Nej, man känner inte så här ovanpå.
Här kommer en annan grej som verkar normal. Det här med att sova sked. Och så ska man välja om man vill vara stora skeden eller lilla skeden.
Det har jag aldrig hört.
Inte. Nej. Men du vet vad det är att sova sked.
Ja. Men jag har faktiskt aldrig hört det som sådana stora och lilla skeden.
Ja, men du fattar vad det är. Lilla skeden är den som ligger...
Ja, innerst. Eller liksom.
Ja.
Mm. Så var kniv bättre.
Ja, just det. En gaffel är en kniv och ligger på olika ställen i besticklådan. Men nej. Fattar du grejen?
Ja.
Varför tycker jag att sånt här är hemskt?
Ja, det kan jag faktiskt inte svara på, för det har du väl alltid tyckt egentligen?
Ja, inte riktigt, det blir värre och värre.
Ja. Alltså om en helt tokig analys av det är att man liksom har med åren förhoppningsvis lärt sig att separera sig själv från andra människor. Att man inte liksom har det där starka behovet av att sitta ihop som man hade när man var litet barn och som många bär med sig ganska länge också.
Okej, och om det är så är ju det, då är det att man med åren blir mer och mer sig själv. Och då har jag gått åt det här hållet. Medan andra kanske vågar och vill ha mer och mer tät närhet med åren. Uppenbarligen drar man då kanske åt olika håll. För det här känns mer som jag. Men jag är glad att du kan trivas med det ändå.
Ja.
Det är en sak som kan vara väldigt, väldigt knepigt i ett förhållande och som är väldigt stort i samhället. Jag skulle säga ett stort problem är ju porr.
Ja.
Och i ett förhållande så kan det bli en väldig obalans. Det är liksom som en oskön, skavig grej om en konsumerar porr eller att man misstänker att ens partner gör det och så vidare. Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning och som visar att, jag vet inte hur ny den är, men siffrorna är ungefär säkert de samma. 70% av männen i Sverige använder pornografi väldigt regelbundet. Och jag läste på annat ställe då att 70% av kvinnorna gör det aldrig. Så 30% av kvinnorna gör det och 70% av männen gör det. Jag vet inte. Jag vill ställa lite frågor till dig om det här. Om man lever i ett förhållande och konsumerar porr utan att ens partner vet det. Är det frid och fröjd, tycker du? Alltså att man har sitt eget privata rum med porren?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är något... det är en svår fråga, men jag tycker faktiskt att det är skavigt. Det är fel, liksom. Det är inte bra. Av flera skäl. Det ena är att jag tycker att liksom, porrkonsumtion är inte okej. Okay.
I sig, liksom.
Nej, jag tycker inte det. Därför att det man får en skev bild och det är ett utnyttjande av människor som man faktiskt ägnar sig åt då.
Mm.
Och sen tycker jag en annan sak att så här, i en relation där man har en sån hemlighet, det är inte bra liksom.
Det är ju så fruktansvärt. Jag vet inte. Nej, och jag vill bara tillägga också att min grundsyn på det är ju att det är väldigt problematiskt med porr. Dels eftersom du säger som offer som utnyttjas.
Mm.
Men också för att eftersom det är män som konsumerar mest så är ju porren till för dem.
Mm.
Och för att de ska få sin grej. Och då... Det förstärker, framförallt hos unga människor, att tro att sex är till för männens skull.
Mm.
Eftersom kvinnor mer används, så att säga. Mm. Och det är nedvärderande för kvinnor och så vidare. Det färgar ju av sig sen, rimligen.
Ah, oh, ja, visst,
det normaliserar det. Ju då.
Ja, ja, ja,
oh,
ja.
Så att det blir ju i sig ett stort problem. Nej, men okej. Okay. Men så här funkar det ju inte. Det funkar, alltså även fast man tycker att porr är fel och porr även i förhållanden är fel. Så det finns ju där.
Jo,
så frågan är hur man ska förhålla sig då.
Men de här 70%, åtminstone ganska många av dem, tycker ju inte att det är fel.
Nej.
De tycker att det är en toppen underhållning eller en toppen liksom sysselsättning och att det är helt okej.
Okay. Mm.
Så det är väl det som är det stora felet. Man måste liksom förändra... Du måste förändra synen på sex och porr från början.
Ja, med barn. Men låt säga att vi nu lever... Ja, precis. Och det är ju en annan sak. Men låt säga att vi nu lever i ett förhållande. Ja. Där ens partner... Låt säga så här, om man blir ihop. Tycker du att det är rimligt att tänka sig att man kräver av sin man till exempel då? Att han ska sluta konsumera porr?
Ja, allt är ju rimligt. Ja, det tycker jag är... Varför ska man inte kunna göra det?
Nej, man kan ju
göra
det.
Om man inte trivs med det, om man känner liksom att det där påverkar mig, det påverkar vår relation, då tycker jag absolut att man kan säga det.
Om jag får gissa, är det så då att den typen av sex som finns i de flesta förhållanden, att det finns så pass många som har ett tändningsmönster som ligger utanför det så kallade normala, och det är därför de behöver porren.
Mm.
För att det... Och det här bottnar då i en liksom djupt känd lust till någonting som inte är helt socialt accepterat. Ja. Och att det är därför det behövs då.
Ja, jag vet inte. Det är också så här att man kan säga att porren då öppnar upp en massa fantasier, en massa möjligheter.
Mm.
Som, jag menar, allt är ju möjligt liksom. Men där finns det plötsligt ett rum där allting är möjligt. Män som konsumerar mycket porr, de kommer aldrig kunna uppleva det i sin egen relation.
Nej.
Eller aldrig, men väldigt, väldigt sällan får man utlopp för det relation. Du har fått intrycket, så där kan man göra. Och så går du hem och så blir men det blir inte så där. Och då är väldigt många går till prostituerade istället.
Ja.
Och tänker att så här kan jag leva ut de här sakerna som jag ser i porrfilmerna. Precis. Så att det finns ju liksom ytterligare en konsekvens av porrkonsumtion. Som är, och då är man kriminell. Då beter man sig kriminellt. För det är kriminellt att köpa sex.
Mm. Okej. Okay. Så om en kvinna eller en man kommer på sin partner med att porrsurfa... Alltså för många tänker ju att det här är min privata ensak. Och i någon mån kan jag också tycka att det är en ensak. Vad man har för sexuella fantasier eller vad det är man i grunden går igång på. Så jag tycker samtidigt att det blir väldigt, väldigt svårt att säga till sin partner, det där får du sluta med. För det första, för att jag inte tror att personen skulle sluta.
Nej.
Det är liksom, det är någonting man gör i sitt eget slutna rum.
Ja. Men det är också, jag tycker också det är så här, det är ju inte liksom, det är ju ingenting som man inte kan sluta med, för det är ju bara att lägga av.
Ja, så skulle man ju kunna säga. Ja. Så skulle man kunna
och det är
säga.
Inte så, och jag menar, man kan ju tänka så här, jag vill inte att du ser på skräckfilmer. Kanske, men det är en annan sak. Därför att porrindustrin, det du gör, det finns en ideologisk fråga i det också. Som är just att så här, fan, du subventionerar ett förtryck och
absolut.
Ett utnyttjande av människor.
Absolut.
Och det är inte okej.
Okay. Nej, och det gör vi i och för sig. Nu ska jag dela precis det där. Men det gör vi i och för sig precis hela, varenda dag, varenda timme i vårt leverne. Vi subventionerar fattiga människor som gör produkter vi använder och så vidare.
Så absolut. Att,
men jag håller med dig, men... Jag tycker bara att det här är så jäkla svårt. Men om man då lever med någon som man känner att konsumera mycket porr och man vantrivs med det, ja, då är ju det en grund för att,
ja.
För att sluta vara med den personen.
Ja, och jag menar den personen då, alltså motparten som inte konsumerar porr, alltså kvinnan då i de allra flesta fall, har väl ändå rätt till sin egen åsikt och känsla inför någonting och uppleva. För det är både så här, jag tycker att det är fel och det drabbar mig. Jag känner mig liksom kanske fel eller jag duger inte till. Eller det är nästan som att du är otrogen.
Ja.
Och den känslan är ju i allra högsta grad relevant och värdefull. Och
jo, för det blir ju en känsla av att... Ja, jag skulle nog känna någon slags viss så här... Jag är utesluten ur det som ska vara det finaste man har som par, så att säga. Någonting sånt. Jag skulle inte klä orden så. Men, liksom, nej, men det blir som du säger, möjligen en otrohet. Liksom,
ja, det blir
det.
Det
känns lite så.
Som jag sa, så här, den som kollar på porr får ju se en värld som man liksom upplever fantasin som man inte får med sin partner. Mm. Och där måste ju partnern känna också, jaha, det är det där du tycker är intressant.
Precis.
Och spännande. Det är dit du skulle vilja egentligen. Då är man ju inte med. Liksom.
Det som är svårt här tycker jag, det är att jag inte är intresserad av att moralisera över vad folk tänder på.
Nej, nej, nej.
För i fantasin så kan man ju tända på precis vad man vill. Och oftast rår man nästan inte ens för det. Sen kan man ju trigga vidare sådär. Men när man då... Så att egentligen så är det är inte en moralisk fråga för vad man själv är för människa och tänker. För man får ju fan tänka precis vad man vill.
Ja, ja.
Men det är ju när man kräver att det ska omsättas i en handling av någon annan människa som omoralen kickar in.
Mm.
För att då används människor liksom, för att tillfredsställa det här.
Mm.
Jag tycker det skulle vara intressant att höra läsarnas erfarenheter och tankar kring det här. Nej, lyssnarna, förlåt.
Ja.
För att liksom, hur stort problem är det? Och eftersom det är ett problem, det måste ju vara jättemånga som lever med män som konsumerar porr och även män kanske vars kvinnor gör det. Hur slår det liksom? Mm. Så skriv gärna och berätta. Och självklart får ni vara anonyma. Och det måste inte heller vara brev och frågor utan bara liksom erfarenheter skulle vara intressant.
Mm.
Faktiskt.
Ja, gärna.
Mm. Du, ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja.
Mm. En kvinna som skriver så här. Jag och min man separerar nu. Vi bor ihop några månader medan vi letar bostad och får göra övergången lite skonsam för sonen som är 2 år. Min exman kan ha lätt att höja rösten och vara lite kränkande i sitt sätt plötsligt, eventuellt på grund av en dålig dag. I de situationerna är det svårt för mig att veta hur jag ska göra. Jag vill både lära min son att man ska sätta gränser när någon är otrevlig. Och då vill jag protestera mot min man för att visa att man inte kan göra hur som helst mot mig. Men jag vill heller inte utsätta sonen för jobbiga konflikter, vilket det lätt blir om jag säger ifrån mot min exman. Konflikterna blir ju heller inte lösta som under relationer. Det kommer liksom inte värme och kärlek och försoning efteråt som kan visa att ett gräl inte är så farligt. Hur resonerar ni? Många hälsningar och stort tack för er podd.
Ja.
Det där tror jag är... Ja, men det där är ju ett vanligt bekymmer.
Mm.
Alltså att om någon är om ens partner är otrevlig mot en och så vet man att om man svarar emot så kommer det bli ett gräl, vilket försätter barnen i en obehaglig situation.
Mm.
Men som hon säger, om hon inte säger något så lär hon också barnen, lär hon i det här fallet sonen då, att okej, så där får pappa göra mot mamma, det är okej.
Ja. Jag tänker också att sonen är 2 år, men det är klart... Det känns väl av sådana saker också då förstås.
Jag vet inte. Hon kan, ja, men kanske. Ja. Kanske någonstans. Det, barnet är litet, men kanske ja. Någonstans pappa gör mamma ledsen.
Ja, men känns jag, absolut. Men jag menar, det, jag tycker också att det finns sätt att säga ifrån utan att starta ett gräl, kanske.
Hur skulle det se ut?
Ja, men att säga det där är inte okej.
Ja, fast då är ju grälet igång, kanske. Du, ja, det är ju hennes erfarenhet.
Sen kan man ju bryta
erfarenhet.
Det där och säga, jag vill inte gräla om det här.
Nej, men... Ja, då lever man i den bästa av världen.
Ja, jag vet, absolut. Men jag menar, det, jag tycker att man... Ja, eller
nej,
också
men
är det så
om
här...
Om vi godtar problemet.
Ja, eller också är det så här att man... Det kanske ändå är värt att utsätta sonen för ett gräl. Om man kan liksom ta hand om det som kommer sen. Liksom, så att inte sonen behöver leva, liksom, leva i oro för det där. Utan att ta hand om och förklara och trösta om barnet blir ledset. Eller liksom... Visa att det där går över. Visa att om man säger ifrån och skapar ett, drar igång ett gräl så kommer det att gå över. Det blir bra sen igen.
Ja, fast nu säger hon att det blir ju inte det. Eftersom de inte har den relationen.
Nej. Nej, sen kan man också säga så att bara genom att separera så har man ju sagt att man, det är bättre att sticka.
Ja, det är sant. Precis, där ligger en handling. Ja. För jag tänker så här, dilemmat är ju liksom att inte... För det som man gör om... Jag tycker det är så svårt. Det beror mycket också på hur gammalt barnet är. Men
ja.
Att inte liksom outa en orättvis partner för barnet, det är det man inte vill. För att då riskerar man att försämra barnets och pappans relation. Mm. Man vill liksom inte att barnet ska känna slagsida. Det är synd om mamma, hennes sida ska jag stå på. Mm. Men jag tänker ofta att ett sätt är liksom att bekräfta ändå barnets intuition och känsla av orättvisa genom att i någon lätt ton sen säga liksom kanske att gud, jag tror att han var på väldigt dåligt humör nu, eller hur? Liksom att man bekräftar barnets känsla så att man inte förtar någons intuition. För det tycker jag är illa. Att man liksom, om ungen känner att nu gjorde pappa och mamma ledsen, men mamma ser ju glad ut. Alltså då suddas det till.
Men jag tänker också, alltså man får ju heller inte sätta sig över och vara, ta tolkningsföreträde i det där.
Vad menar du?
Jo, men om mamma säger så här, oj pappa var visst lite si och så. Då har man ju liksom, det väl, i den bästa världen så hade ju pappan sagt förlåt istället.
Men han har ju inte det.
Nej, jag vet. Men då har man ju i alla fall liksom byggt en slags, pappa är lite si och så.
Ja, men han är ju lite si och så. Ja, förstår du, om du gillar läget och accepterar utgångspunkten.
Absolut.
Han är ju lite si och så. Vad gör man när han är si
och så? Men då kan man
ju
lika gärna ge fan i och starta ett gräl och sen säga till sonen så vet du, pappa är dum i huvudet.
Är det ditt råd?
Nej, men jag tänker att man... Det,
men
det
vad är ditt råd liksom i den här situationen? Liksom?
Ja, mitt råd är kanske snarare att, som jag sa, då, ta grälet och sen ta hand om det inför sonen. Att det går över. Man hamnar i konflikter och man blir ovänner. Men sen blir det bra igen.
Ja, det beror på hur läskiga de där konflikterna är.
Ja, det är klart. Absolut.
Men jag skulle nästan i det här läget ge rådet... Nu ska han flytta isär.
Ja.
Jag tänker så här, bit ihop då. Starta inga gräl.
Nej.
Och för barnet är också så pass litet och man kanske kan säga... Ja, mitt råd är också där ändå att jag tror nog att pappa hade haft en dålig dag nu. Men nu blir han nog snart gladare. Alltså ja. Man upprättar pappan, man spelar det här spelet. Och det spelet man inte står ut med att spela och därför skiljer man sig, vilket blir korrekt tycker jag. Sen när barnet blir äldre... Så kommer det ju på egen hand att uppleva orättvisan. Mm. Dessvärre säkert.
Mm.
Och då tänker jag också att man kan bekräfta barnets känsla utan att därmed avkräva barnet att det ska ta någons parti. Liksom.
Och hur gör man det?
Ja, men då tänker jag att pappa var dum. Ja, gud, berätta vad var det som hände.
Mm.
Ja, det där är ju jättetråkigt. Liksom. Men inte säga, inte liksom... försöka mjölka ur mer sympatier. Man får akta sig så att man inte försämrar relationen. För det gynnar heller ingen. Liksom. Men problemet ligger ju hos pappan som beter sig så här. Och allt går inte att släta ut heller. För lever man med en sån människa eller har barnet en sån förälder så kommer det här att finnas. Liksom. Tyvärr.
Ja, absolut.
Du vill inte att det ska finnas.
Jo, det är inte det. Nej, men jag bara tänker så här, det är ju alltid, det är så himla svårt att avgöra i en sån här situation vad det är som faktiskt händer.
Ja.
För det kan ju också vara så, man är ju alltid två parter i det här. Och han kanske har ett hetsigt temperament. Mm. Men hon kanske också är en person som liksom drar igång saker. Förstår du? Som retar upp eller gör saker som får honom att bli förbannad. Han måste ju också ha en chans att säga så här, jag tycker det är jättesvårt när mamma beter sig på det där sättet. För jag blir arg.
Det får han väl göra?
Ja, precis.
Det får han väl göra. Ja, men nu är det inte han som bryr sig och skriver in här.
Nej,
han
nej.
Kommer hem och är på dåligt humör. Ja. Känner man igen det eller inte? Liksom? Det är väl liksom ganska klassiskt så här. Någon kommer hem och är trött efter dagen. Tar ut det som har hänt hemma.
Ja, visst. Absolut.
Det är ju liksom... Ja. Det gäller naturligtvis samma sak om en man är hemma och bekymrar sig för barnets, hur barnet mår och hon kommer hem och är otrevlig. Ja, då kan man också tillämpa det här. Liksom.
Precis.
Ni kan inte trolla bort det.
Nej, absolut inte. Men det är en komplicerad situation just för att man är två om det också.
Är man alltid två om problem?
Ja.
Det finns inga skitstövlar.
Jo, så här, jag har ju rätt i min åsikt om att du är en skitstövel.
Mm.
Och du har lika rätt i din åsikt om att jag är en skitstövel.
Mm, men
problemet är ju att man har ett barn som står emellan det här.
Ja.
Och vem ska då ha företräde att säga det är den som är dum eller inte? Liksom, och jag tycker si och så här ser det ut, han var visst arg eller se. Det är ju en...
Men det var inte det jag frågade om.
Nej.
Utan i ett par, jag vill bara fråga detta. Finns det människor som i sig skapar problem? Alltså skulle man... Finns det lägen där man kan säga att det är två... Att det, man säger liksom det är bådas fel.
Ja,
heter det?
Det är inte ens fel att två...
Precis. Men ibland kan det för fan inte vara så att det är en... Om en är otrogen, om en kommer hem och slår den andra.
Jo,
är
absolut.
Inte det någons
självklart.
Fel?
Självklart. Men det där, då är man ju faktiskt kriminell om man slår någon.
Ja,
då
men
man
då
fel.
Är man ju... Då, precis.
Ja.
Men det finns ju också lägen innan.
Mm.
Som svävar på gränsen till det kriminella. När man är otrevlig, hotfull så att folk i hemmet känner sig oroliga.
Ja, absolut.
Det är mycket vanligt.
Jag vet. Ja, visst. Absolut. Det är inte dem jag pratar om. Men jag tror att vi måste släppa
Jag tror att det kanske är dem vi pratar om i det här fallet.
Också.
Ja.
Mm. Då är vi överens.
Ja, tack. Bra att du skiljer dig om du känner så här.
Ja, det tycker jag verkligen.
För att det är ju på något vis en olöslig grej.
Ja.
Och barnet kommer absolut i kläm.
Ja.
Kan också bli bättre relation mellan barnet och pappan
det
när de separerar.
Också. Det tror jag också. Att han kanske också får en annan attityd till sig själv och hela tillvaro.
Mm.
Och därmed också till barnet.
Mm.
Ja.
In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Jag och Magnus har ju också skrivit böcker. Min senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Och vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet. Och också som ljud- och e-böcker. Så sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, nu, jag vill ta upp en sak. Det här med när vi var ute och reste med dina barn,
mm.
så pratade vi väldigt mycket om FOMO.
Ja.
Fear of missing out.
Precis.
Alltså rädslan för att inte vara med där det händer, kan man säga.
Ja.
Och det var så här, jag var inte riktigt, alltså jag kunde ju begreppet men jag var inte så här jättebekant med det. Så jag har funderat väldigt mycket på det nu, för det har dykt upp i olika sammanhang efter det också.
Ja, kan du inte förklara ifall...
Jo, men vi pratade med dem om när de var då ute utomlands och så kände de då att de gick miste om en massa fester hemma eller en massa roliga saker. Eller nästan bara att vara närvarande, för man följer ju vad polarna gör på sociala medier.
Precis.
Idag liksom. Och så här, kan du, kände du, vi hade ju inte sociala medier, men jag förstår ju känslan ändå. Kände du så när du var...
Yngre, ja. Ja, det gjorde jag. Det var liksom en ganska stark sak att jag länge upplevde att jag alltid var på fel ställe.
Ja, men kände du att du liksom gick miste om det de andra gjorde då?
Ja, det är det som är att vara på fel, precis.
Ja, okay, ja.
Det är det jag menar.
Just det.
Att, eller mer så här, vad gör alla andra nu? Mm. Här är jag ensam, vad gör alla andra? Man utgår från att då händer något roligt någonstans som man missar liksom.
Hur länge kände du så? Hur länge kunde du känna så?
Ja, det var väl kanske bara upp till någonstans 25-30 kanske.
Ja. Jag tror att du kände så längre på något sätt.
Att du gjorde det. Ja.
Men det som egentligen är, tycker jag... Alltså jag fattar ju grejen. Jag förstår att den är väldigt, väldigt stark idag. När man har världen pågående hela tiden runt omkring sig. Men det är jag som har slagit mig i det där. Det är också, jag vet inte om du kände igen det. Men inför min separation. Så kunde jag känna lite grann av det där också. Alltså så här, en förkänsla av vad jag går miste om.
När
vi separerar.
Ja,
så är det ju liksom dels, den här familjen kommer jag inte få vara i längre.
Nej.
Det är en sak liksom. Men sen också att man, alltså fear of missing out sina barn, när de inte är hos en.
Mm.
Och allt det där, det blev verkligen en känsla. Jag kunde känna igen samma känsla. Kände du igen det också?
Nej. Ja, jo. Fast den är ju, alltså fear of missing out.
Ja.
Där tänker jag att man talar om en inbillad känsla av att det händer fantastiska saker överallt som man kanske missar.
Ja.
Medans med barnen, när jag inte fick vara med dem då och de var med sin pappa och de gjorde roliga saker, då visste jag ju på riktigt att fan, det här har jag valt bort på något vis.
Ja, ja. Fast jag tycker ändå att det är nästan exakt samma sak. Mm. För att, så, jag är inte delaktig, och det är inte det att... Och en sak är att man längtar efter sina barn. Men det andra är att jag får inte vara med när de gör de här sakerna. Jag får inte vara med liksom i... De kanske har ett sammanhang. De kanske är på landet. De kanske är där. Och jag får inte vara med på det. Mm. Och den är ju jättedubbel. För jag hade ju ingen lust att vara med heller.
Nej, jag vet.
Men den fanns där liksom.
Nej, men... Jo. Och det där är ju... Jag tänker också, för jag och min exman, när vi gör saker med barnen, även nu fast de är stora, så skickar vi bilder till varandra.
Ja.
Och han vill att jag ska skicka bilder. Ja. Men jag känner att... Det här hör inte riktigt ihop, men det hör ändå ihop. Att om jag tar en bild på oss fyra, när vi kanske är ute och äter eller gör något roligt, då tänker jag att... Då skickar inte jag den till honom.
Nej.
För jag tänker att där blir det som att han skulle kunna placera in sig.
Precis.
I den här, det är inte så att han vill vara ihop med mig. Men han skulle kanske vilja uppleva det här med barnen.
Och det är sammanhanget.
Liksom, ja, gruppen. Precis. Ja. Det är sammanhanget. Ja. För då läser jag in att han skulle kunna tycka att det var plågsamt. Och för mig skulle det kanske också vara plågsamt om jag såg liksom bilder. För han skickar nog inte bilder på sin tjej heller ihop med barnen. Utan det är mera... Och det där är väl av hänsyn på något vis för att man inte ska känna det här... Åh, vilken fin situation som jag nu inte får vara med i. Liksom.
Ja, jag läste någonstans, det var ju bara en teori om vad det här är. Att det är den här känslan av att, alltså den urkänslan av att inte vara utesluten i gruppen,
precis.
Ur flocken. Liksom.
Precis.
Och det är väl, det finns något skamligt över det också, tycker jag.
Vadå, att man inte fick vara med? Eller
ja,
vadå,
att man är också lite fånig som har det där. För jag ska minsann, jag gör väl vad jag vill.
Mm.
Att man blir lite, man känner sig lite beroende av den här gruppen också.
Det är väldigt skönt när det där går över, tycker jag. Och jag vet inte hur processen ser ut. Det kanske bara är erfarenhet till slut att säga, ja, det finns en fest, men hur roligt brukar det vara? Mm. Eller något sånt där, eller att man själv har liksom skaffat andra. Det sociala är ju så otroligt viktigt när man är ung på något vis. Att ingå i en social grupp, kanske av det här ursprungliga.
Men det kanske är, det är väl det som vi har pratat om också, att man Att man frigör sig mer och mer ifrån gruppen och blir mer och mer sig själv.
Kanske
ju
så, äldre, ja.
Mm. Ju mer man får leva. Liksom.
Ja.
Ja, ja. FOMO.
FOMO. Du, vi pratade förra veckan om uppoffringar. Hur stor del det ska ha liksom i en sund relation. Och vi var väl båda kanske lite överens om att uppoffringar egentligen, ja, de måste finnas, men idealet är på något vis att man inte ska känna att man uppoffrar sig eller bygger någon slags skuld. Eller jag vet inte vad vi sa. Det är i alla fall inte en prio-grej liksom, så för oss, som vi sa där. Och då fick vi ett lyssnarbrev. Vi tar det så här. Vi fick ett lyssnarbrev som ifrågasatte det här vi sa. Och hon skriver så här: jag lyssnar på veckans podd under en härlig skogspromenad och jag måste göra en invändning och tycker att ni glömde en angelägen aspekt av uppoffringar. Kanske är ni för unga för att ha råkat ut för livsavgörande förändringar som sjukdom och död, för de ställer uppoffringar i ett nytt ljus. När en part i en kärleksrelation blir sjuk eller gammal eller ligger för döden, då är inte uppoffringar något man förhandlar om, åtminstone inte till att börja med. Men vad som händer på lång sikt är svårare att ta ställning till, eller hur? Ett viktigt filosofiskt faktum är ändå att vi människor är beroende av varandra. En närstående till mig fick en allvarlig stroke i 40-årsåldern. Hans fru gjorde enorma uppoffringar under flera år, men till slut flyttade de isär, vilket man kan förstå. Och så berättade hon att när hon bröt armen så liksom hjälpte hennes man henne mycket, och nu får hon hjälpa honom mycket när han har ont i ryggen och så vidare. Och hon menar att de här uppoffringarna gradvis då med åren rimligen blir större och att det hör till livet. Och så skriver hon: jag skulle uppskatta om ni vågade ta tag i den här frågan också. Hur ska ni orka bli gamla och sköra tillsammans? Kanske kommer livet att kräva nya uppoffringar eller kärlekshandlingar för varandra. Och det där behöver man ju nästan inte vara bli gammal för jag menar allt ifrån depressioner till, det finns ju mycket som kan hända. Och hon har ju rätt i att där är ju inte vi riktigt.
Nej,
men... Och om vi tar frågan... Ja, säg.
Ja, nej, men jag förstår. Jag fattar ju liksom resonemanget. Jag vill bara säga det att jag var nog förespråkade uppoffringar, för jag tycker att det är en viktig del i en kärleksrelation.
Mm.
Även om liksom... Det måste också göras med kärlek. Det måste göras utan egentligen krav på att få någonting tillbaka.
Ja, men det måste finnas en balans. Det är också lätt när man inte har problem. Så att
ja, absolut. Mm. Men det jag tänker är också så här att det, som hon beskriver de här 40-åriga paret. Att det är ju lite samma sak där. Det är klart att om man älskar någon och den råkar ut för någonting. Om det så är liksom en permanent, långvarig sjukdom eller liksom defekt. Så har man ju valet att göra en uppoffring då, för att man älskar den här personen och vill fortsätta att leva i det. Och det måste man ju göra om man vill fortsätta.
Mm.
Så den är ju liksom självklar på något sätt. Men som hon beskriver så, de separerade och flyttade isär efter ett tag också. Förmodligen för att hon kanske inte orkade med de uppoffringarna.
Mm.
Och det där, jag tycker liksom inte att man kan skuldbelägga någon så att säga, jaha. Så du orkade inte, det var dåligt. Man ska uppoffra sig för varandra. För det finns gränser för det också någonstans.
Mm.
Sen är det klart, det är lätt för mig eller för oss att sitta och prata om men si och så ska man göra då och då när det där händer. För det har man inte råkat ut för. Mer än att vi har haft föräldrar och bekanta som har varit sjuka eller dåliga. Så här. Men jag tycker inte att... Det är klart att jag tycker inte att man ska eller kan leva ett helt liv utan uppoffringar.
Nej.
För det är ett ganska tråkigt liv och ett ganska... liksom, ja, kärlekslöst på något sätt, händelselöst liv. Och sen tycker jag också att man måste ju liksom värna om de som är svaga, även sina medmänniskor som har varit starka men blir svaga, och då får man ju göra vad man kan för att hjälpa dem, självklart.
Ja, och jag skulle vilja säga en sak som jag tror också att vi kanske blandade ihop alltihopa med, för att jag tänker på det här att vi har pratat förut om kärlekens olika språk. Att vad får mig att känna mig älskad? För en del människor är just tjänster och uppoffringar det som får dem att känna sig älskade. Det är så att säga inte mitt kärleksspråk, och därför kanske det väger lättare. Mitt kärlek, liksom det som jag känner mig älskad av, det är när jag får vara med dig och du ger mig, om inte du gav mig din tid, så skulle inte jag känna att du älskade mig. Men om du liksom, det är mycket viktigare för mig än att du gör tjänster eller uppoffringar för mig. Så att där är man ju olika. Men jag vet att för en del är just uppoffringar tecknet på kärlek. Man är ju olika där. Men det som jag tänker också är ju att vi har ju ingen aning om. Alltså det är inte så att jag har idealet att man inte ska uppoffra sig när det behövs. Jag kan bara inte förutse. För situationen är fortfarande så okänd. Vad är det vi kommer att hamna i? Någonting kommer vi att hamna i. Det ska man ju veta. Det gör alla. Och hur man då ska... Jag vet inte om vi var lite dumma förut. För någon gång för länge sedan sa vi... När jag frågade dig så här... Om du skulle bli allvarligt sjuk eller få en hjärnblödning och sitta i rullstol och så vidare. Då tyckte du att jag skulle lämna dig. Liksom.
Jag har sagt det.
Ja, det har du sagt. Och lite ömsesidigt, ungefär som att vi skulle släppa varandra fria. Men det är så många aspekter man då... Alltså har man en plikt, gentemot varandra? Det är det. Ja, och är den i så fall relationsmässig eller är den mer... Liksom enligt de kristna värderingarna. Och jag säger inte det med någon... Alltså, vem vill man vara i det läget? Och till vilket pris? Liksom? Ja,
och vad är liksom... Vad är straffet, eller jag på att säga, för att inte vara... Jag vet inte. Det är nog dåligt samvete. Ja, det är dåligt samvete. Antagligen. Och man kommer inte till himlen. Men...
Nej, men det är inte att man inte kommer till himlen. Nej, om man inte tror på det.
Men jag tycker också att det... Jag vet inte. Jag tycker att det är så oerhört svårt att svara. Eller det är så jäkla lätt att sitta och säga det när man mår bra och har en bra tillvaro. Liksom. Men så egentligen så får man väl nästan vänta och se. För så är det ju med mycket också. Att man kan inte veta. Man kan tänka och förbereda sig och tro och hoppas. Men du vet inte förrän du väl är där.
Nej, man gör ju inte det. Och då blir det upp till var och en att bestämma det här svåra i den svåra situationen på något sätt. Ja. Och det finns väl inga givna svar. Och jag tror att de flesta tänker ju. Ja. För när jag har sett så utifrån så har jag sett att en man i bekantskapskretsen blev väldigt, väldigt sjuk. Och blev just sittande och inte kunde kommunicera. Men fick bo kvar hemma. Ja. Och hon tog hand om honom. Och då kände jag så här utifrån att nu är det inte bara ett liv förstört, utan två.
Ja.
För att hennes liv blev också... Och jag tycker att det där gör det också svårt. Så liksom utifrån tänkte jag, nej men är det verkligen värt det? Liksom? Men, och jag vet inte om hon agerade av plikt eller av kärlek.
Precis.
Och jag vet inte om det ena är bättre än det andra heller.
Nej, för det här blir lite banalt. Men jag håller på att kolla igenom den här The Good Doctor på Viaplay. En serie om en läkare.
På Netflix.
Ja, jag ser den på Viaplay. Men där, i alla fall, det är många sådana situationer i den här typen av serier och berättelser. Där någon blir jättesjuk och är på väg att dö eller hamnar i någonting. Och partnern då är liksom, bryr sig om och är där. Men den här som är på väg att dö säger så här: du måste släppa mig. Jag blir inte lycklig av att se dig olycklig.
Nej.
Jag mår inte bättre av att se hur du liksom kämpar och sliter och mår dåligt av det här, så hellre att du försvinner.
Mm.
Och det är också, det är klart att om man kan då som den friska uppoffra sig och känna, jag vill verkligen det här, jag mår skitbra där, jag älskar det här, toppen. Mm. Men många gånger är det ju inte så. Och då undrar jag om det verkligen är ett stöd för den här personen som har blivit sjuk eller liksom... Det vet
Nej, för många
inte.
Hatar ju att vara en börda också.
Exakt,
för det tar också.
Ja.
Mm.
Hellre då sitta ensam under en sten liksom, för att bara... Det här är min sak.
Ja.
Men återigen, man har ingen aning. Det går inte att svara på. Liksom. Inte ens kanske om man har varit med om det. Jag har varit med om det på sätt och vis med mina föräldrar. Liksom. Jag kan inte svara på det.
Nej. Precis.
Men jag tycker att där är liksom extrema situationer. Det är ju liksom någonting som kommer vid sjukdomar. Jag tycker att det vi pratade om, uppoffringar i en relation som är de här mer normala, som är kärleksbetygelser på ett sätt. Där är kanske viktigt att vara noga med att man gör det utan att begära någonting tillbaka och att det finns en balans. Att man inte känner att man blir utnyttjad eller gör det för mycket.
Mm.
Så.
Ja, men tack för brevet. Ja. Det var bra att du frågade.
Har du något sista ord till oss idag?
Ja, men då handlar det om filosoferna.
Oh!
Ja. Mm. Men jag är ju då, sen unga år så är jag existentialist.
Mm.
I grunden så handlar det om att man inte, att man liksom tänker att varje människa, att jag har möjlighet att i stor mån välja mitt liv. Alltså att det inte är förutbestämt, att jag kan häva mig bort ifrån var jag kommer ifrån. Och i varje situation så har jag möjlighet att välja åtminstone hur jag ska förhålla mig till det, om det inte finns något annat att välja. Och i det här då som vi kallar min livskris. Mm. Jag vill säga att den är inte så svår. Den har gjort mig tungsimt, tappa lite livslust, eller tappa lite glädje i tillvaron och så vidare. Och det här är då för mig som existentialist ett tecken på att det är någonting i mitt liv där jag inte så att säga lever i samklang med det som jag vill. Och det kan bero på olika saker. Det kan bero på att jag har ändrats, eller det kan bero på att min omgivning har ändrats. Och jag vill bara tipsa om, för jag ramlade då över en ganska ny terapiform som jag läste om, som heter existentiell psykoterapi. Jag läser lite om den nu, för jag tycker att här nämner man också liksom relationsproblem och äktenskapskriser. Jag läser lite om hur de beskriver sig. Existentiell psykoterapi är särskilt användbart i situationer som klienten kan definiera som en livskris. Det vill säga, då det vanda sättet att leva har kollapsat eller ställts på ända genom någon yttre händelse som förlust, skada eller skilsmässa, eller genom ett förändrat förhållande till sig själv i form av ålder, förändrade värderingar eller insikter. Om man bara pausar där så är det ju så att det är ju det här som händer med oss människor. Vi förändras ju över tid och kanske ändrar oss. Och så sitter vi i en livssituation. Eller på ett jobb. Eller någonting som plötsligt ter sig lite meningslöst. Eller negativt. För att vi plötsligt vill något annat. Och det är det som blir en kris. Det är det vi upplever som kris. Och ofta blir det ju svaret som människor. Ja, jag ska ta mig ur den här krisen. Fast jag tycker att man ska ta sig ur krisen. Men göra jobbet. Och noga titta på. Vad är det jag vill nu då? Vad är det som är viktigt? Jag fortsätter läsa. Uttrycken för en sån kris kan skifta, men visar sig ofta i vad som kallats utbrändhet eller depression, upplevelse av meningslöshet och tomhet, brist på glädje och livslust. I forskning har goda resultat särskilt visats av existentiell terapi för deprimerade och traumatiserade klienter, samt vid somatopsykiska problem, samt vid äktenskaps- och relationsproblem. Kort sagt, i alla lägen då man behöver ompröva sin livssituation är den existentiella terapin ett möjligt redskap för att återfå livslust, mening och riktning i tillvaron. Och det här låter ju som en säljtext för den. Och jag skulle aldrig läsa den om det inte vore så att jag på djupet verkligen tror på det här. För att det är mera som att det stärker vad jag alltid har tänkt. Att när man mår dåligt så kan det vara för att det finns ett glapp i hur jag lever i förhållande till vad är mitt önskade Marit liv liksom. Vad är ditt önskade liv, Magnus? Sen får man inte allt man önskar. Men det man kan ändra för att få mer av det man önskar i alla fall. Och man kan också kanske få det man önskar. Det är ganska vanligt att man får det när man arbetar för det. Och jag menar bara att det är värt det. Och om man upplever att man sitter väldigt, väldigt fast, så kanske man kan hjälpas av att, okej, jag är överens med mig själv om att det får vara så här nu i några år. Och sen gör jag något. Då har man liksom ändå tagit sig själv på allvar och har en plan. För då är det ett medvetet, återigen, beslut att stanna. Jag stannar för att jag måste det av olika skäl. Men sen. Istället för att det flyter och att man bara känner olusten.
Att man inte gör valet, menar du?
Ja, det handlar alltid om att göra ett val. Och valet kan ske, om man inte kan manifestera det i en handling, så kan man alltid välja sitt synsätt på det jag lever i just nu. Och på så vis må bättre. Du förstår, va? Det här jag vilja prata om på filosofikaffet.
Ja, hallå, jag har en sak.
Precis.
Nej, men det är bra.
Jag lägger ut en länk på vår sida. Ja. Fint. Och det var väl sista ordet där då.
Ja, det var inget dåligt sista ord.
Det var inte på smått vis.
Men vi är tillbaka om en vecka igen.
Ja, det är vi.
Och som sagt, skriv gärna in och berätta. Vi pratade ju om pornografi och sånt där. Så det var jättetrevligt om vi fick lite synpunkter och berättelser. Precis. Om det behöver inte vara några frågor. Och skriv då till info@skilsmassopodden.se.
Mm.
Eller så kan man skriva på Facebook-meddelanden som faktiskt kommer fram.
Ja, om man är alltid anonym.
Ja.
Mm. Ha det så himla bra nu, så yes. Hörs vi igen.
Hej då!
Hej då! Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.